Podplay.
För 10 år sedan grundades podcasten Kick and Rush. Bland originalmedlemmarna fanns Martin Heimus, idag hyllad chef inom Bonnier News. Carl Djurborg, chefredaktör på Lokaltid. Daniel Disco Kristoffersson, hyllad sillyjournalist. Och genom åren har fler anslutit. Författaren Sebastian Mattsson, Sveriges främsta fotbollskrönikör Noah Bachner och SVT-ankaret Therese Strömberg. Kvar finns endast 2, Petter Landén och Pontus Weinemo.
Vad gör du för någonting idag, Petter?
Jag är på semester på ett ställe, Bästkusten. Jag har bara roll med semester för att det är någon annan som pröjsar boendet.
Ja, jag fick inte ta semester då. Det var liksom, jag hade inte jobbat ihop tillräckligt, tyckte de. Så, så kan det gå.
Ja, men så är det.
10 år, fan. Grattis till oss.
Woo! Ja, grattis till oss.
Fan, Petter. Tänk att vi har hållit igång det här hela sommaren. Det här är så 15:e avsnittet, 15:e veckan i rad som vi kör.
Ja.
Det är helt sjukt.
Problemet är ju att vi av upphovsrättsliga skäl inte får publicera någonting.
Nej, exakt. Det är inte vårt fel. Vi har ju suttit varje vecka, dragit avsnitt efter avsnitt.
Alltså, det har varit så fantastiskt bra innehåll. Jag tror aldrig vi har varit bättre än den här sommaren faktiskt.
Ni gjorde den här 3 timmars specialen om Agatha Christie. Det är kanske det bästa innehållet vi har gjort.
Och alla liksom prominenta gäster vi haft. Alltså stora namn. Kommer du när Bergkamp var med på telefon till exempel?
Ja, det var ganska coolt. Jag var väldigt, väldigt glad över att Julian Lescott ville joina oss på plats här i studion ju. I början på
det var ju. Alltså till och med vi erbjöd ju honom att vi betalar all liksom resa och sånt. Han bara nej, jag betalar för jag vill vara med i Kick.
Ja. Vi får se om de här avsnitten släpps någon gång.
Men vi håller på att jobba på det.
Men nu har vi ändå fått till det här att vi kan släppa ett avsnitt också.
Ja, exakt.
Det blir inte vårt bästa för sommaren.
Nej, men vi är ganska utslitna. Vi har kört hårt.
Ja, det har vi gjort. Bra. Fina, fina Pontus och Petter.
Ja, verkligen.
Men en sommar har gått. Du är nyss hemkommen från Eugene, Oregon. Också känt som i Simpson vara det fulaste namnet på en plats någonsin, har jag för mig.
Ja, från samma skapare till Simpsons, Futurama kallade för The Homeless Capital of the United States.
Ja, kul.
Det var faktiskt, jag var i Portland också. Där kan jag säga att det fanns hemlösa. Sjukaste platsen jag varit på. Det kan vi ta en helt annan gång.
Mm. Det är ett av de avsnitt som vi inte får släppa upp oss.
Exakt.
Men vi tänker att vi har ju en försäsong bakom oss. Vi har en Community Shield bakom oss. Vi kör en liten genomgång av lagen nu inför helgen som kommer. Då Premier League börjar på riktigt för första gången på 3 månader. För första gången. Det är åtminstone igång.
För första gången.
Ni hör väl min entusiasm. Det går liksom inte att hålla. Jag kan inte hålla mig.
Det är väldigt roligt att vi är tillbaka efter så total radiotystnad och bara så här, låtsas som att allting är precis som att nu är första säsongen bakom oss.
Ja, men nu jävlar. Ja, men vadå, vi pallar inte sitta där när det inte händer någonting, prata om saker som inte händer eller som händer.
Alltså, det har inte varit någonting värt namnet som har hänt under den här sommaren. Inga stora värvningar, inga liksom händelser, alltså inte så här att Rooney och Vardy möts i rätten. Det har varit tyst.
Nej, men nu händer det någonting. Nu är det matcher på G. Det är det som föder oss. Det är det som matar oss med kärlek och energi.
Ja, och då ska jag börja direkt med att vända. Nu har Jürgen Klopps trofésamling i Liverpool komplett. Han vann den svåraste av dem alla. Ja. Community Shielden. Mm. Hur firade du, Pontus?
Som firas bör. Jag blev lite full.
Mm.
Det var precis så jag firade det. Hade det varit en annan titel så hade jag firat mig att bli mycket full. Nu blev jag bara lite full. Vilket var ändå Det blir jag ju varje lördag.
Men... Jag skulle precis säga det. Det låter som en väldigt Pontus Venemo fira livet i allmänhet.
Ja.
Men du har ingen sån här hipster-åsikt som du hade för när Liverpool var skit, att Europa League var roligare än Champions League. Att så här, Community Shielden, det är ändå ballare än FA-kuppen.
Nej, den vann vi ju också, så det vågar jag inte säga. Men ligan däremot, den kan dra åt helvete. Det är så himla mycket mer spännande när det är en final.
Ja, vad tog du med dig för matchen då?
Ja, jag tar med mig att jag tror att det blir ett tvålagsrace igen. Två extremt starka lag som har varsina, de har ju liksom perioder där de ser så fruktansvärt bra ut att det liksom inte går att det känns inte som att de har blivit sämre, så att säga.
Nej, jag delar det. Alltså det var tycker jag, ganska välförtjänt seger av Liverpool. Jag tyckte att när Liverpool var helt påkopplat så var de den nivån över. Sen är det första säsongen vi ska komma till det. City har ju typ två matcher varav en var helt sönderryckt och förstörd. Där Liverpool bara liksom ligger lite längre fram med sina förberedelser. Mm. Annars tror jag som det är också att det kommer att vara jävligt tufft att rå på de här. Trots att City inte har någon vänsterkant att tala om.
Ja, Grealish ser ut som att han behöver lite mer tid. När Foden kommer in är det ju en helt annan spelare liksom. Tycker att han måste vara given att starta framöver. Mahrez ser också bra ut. Haaland kommer väl göra 25 plus mål. Det är nog inget snack om den saken. Men så Klopp säger det
efter matchen. Så länge han är hel, så länge kroppen är hel, ja, så exakt. Är det...
Men Klopp sa ju det att det här är två lag som inte är i närheten av att vara på toppen än.
Nej.
Och det är svårt att tänka sig att det kan bli så mycket bättre om jag ska vara ärlig.
Ja, jag vet. Alltså vi kommer ju in på det. Vi ska gå igenom lag för lag här. Ja. Men att det är liksom... Det är nästan löjligt att det spelar liksom nästan ingen roll hur de andra rustar och att City genomgår en mindre revolution. Och Liverpool har bytt ut en del tongivande och ändå satt in nya spelare på ett par positioner. Och ändå ser så här jävla skarpa ut när de inte ska vara skarpa än.
Ja.
Alltså, jag tror att Liverpool kan liksom vinna premiären med så här 6-0 mot Fulham. Det är liksom kommer inte vara något problem.
Det borde ju nästan bli så, sett till... hur bra det ändå ser ut. Det är häpnadsväckande att se hur bra Salah kan vara.
Ja, alltså, med facit i hand också, bara så här, alltså, hur kunde det ändå finnas delar av både Liverpools supportrar och andra som tänkte att så här, vi får inte rucka på vår lönestruktur för Mohamed Salah. Sen ser man att allt sker via honom.
Ja. Det är verkligen så. Han är på en egen nivå ibland.
Sadio Mavem?
Ja, jag vet inte. Alltså jag känner ju fortfarande att så här, höjden i Liverpool är ju sämre i år än förra året utan Mané. Men...
Ja, men å andra sidan så de får ju in en annan dimension med Nunes. Det är ju ganska intressant egentligen att både med introduktionen av både Haaland och Nunes som nior i de här två lagen, att alltså för att Jota Firmino har ju fungerat som falska nio på samma sätt som City har använt De Bruyne eller Foden eller Gündogan stundtals liksom i den positionen. Nu så ska det finnas en helt annan spjutspets i det. Vilket såklart kan innebära vissa problem men också andra helt andra möjligheter. Men vi får inte bli så här internonanistiska.
Nej.
Det är ett ord. Vad såg du för Liverpool som skapar farhågor för dig?
Ja, men alltså det är ju svårt. Det är att man sitter, det är så svårt att dra någon form av växel av det överhuvudtaget, förutom när det är positivt. För när det är negativt så är det bara, jo men det är City som är bra. Alltså det är väl, någonstans så känner man att det finns en viss bräcklighet på mittfältet. Alltså har vi en Henderson, såg ju inte helt påkopplad ut, har inte gjort det på hela försäsongen, men också försäsong. Men Thiago är ju Thiago och Fabinho är så otroligt viktiga som en nyckelspelare i laget.
Ja.
En skada på någon av dem kan ju sätta lite käppar i hjulet, va?
Ja, jag har någon slags så här, att, så här molande tanke som jag jag har inget fog för det, men jag säger, är Fabinho lite överskattad?
Oj. Det tycker jag inte.
Nej.
Alltså han är inte Rodri bra, men han är ju jättebra.
Nej, men jag har ingenting att backa upp det med. Jag har verkligen noll att backa upp det med. Det är bara så här.
Men tänker du överskattad som Declan Rice, överskattad eller?
Nej, jag vet inte. Alltså, nej, jag har ingenting. Jag tycker han är jättebra. Det är bara liksom, jag vet inte om det är någon sån här motvalls personlighet i mig som bara vill säga att Fabinho är skit. Men jag tycker inte det. Jag återkommer senare under säsongen med handfasta bevis.
Ja, mycket bra, mycket bra. Men bortsett från den här intern onanistiska City-Liverpool-kampen som vi för, ska vi kliva raka vägen in på Arsenal kanske?
Ja, verkligen. Alltså, det blir för titel i år.
Ja, försäsongstiteln i alla fall. Vilken försäsong de gör.
Ja, det är väldigt roligt att följa också, alltså i och med att Gabriel Jesus och Zinchenko har liksom gått till Arsenal och gjort framförallt Jesus en väldigt, väldigt bra försäsong. Och se hur det talas om dem nu jämfört med hur de var i City. Och av vad jag har sett så gör de egentligen i mångt och mycket samma sak. Bara det att de är startspelare nu. Och jag blev beskylld för att vara pekare i någon Twitter-tråd om detta när jag sa att jag tror att de kan ta ytterligare kliv. Det tror jag. Men det är ju inte så att City säljer till Arsenal i någon slags tro om att Arsenal är ett hot.
Nej.
Tvärtom, de kan ju sälja de här två spelarna till Arsenal för att de får pengar utan att det egentligen hota City. Nämligen.
Ja, jag fick ju fruktansvärd kritik för mitt ifrågasättande av hyllningarna till de värvningarna. Alltså, det var ju typ så där 60 Arsenal-fans som skrev och min telefon ville liksom inte sluta glöda. Vilket är kul, men alltså Gabriel Jesus, Zinchenko har jag väl svårare att se ska liksom passa in kanske. Främst eftersom han
kort inspel. Om Arteta tänker att han ska spela precis som Pep, om man bara vill emulera det fullt ut. Ett så är det dumt, för att då är de bara en sämre version av City.
Yeah.
Mindre pengar, sämre spelare, jada jada. Men vill han det, då Zinchenko kan ju det där. Och är det någonting Zinchenko kan göra så är det kontrollera tempo och hålla boll. Så sätt så finns det ju en poäng. Men Jesus är väl helt enkelt den bästa nian man kunde få för pengarna?
Ja, absolut. Jesus är ju en fantastisk hovspelare. Han är svinbra. Men jag är inne på samma spår som du med att det är ju någonstans, jag tycker att det är problematiskt att man som aspirerande toppklubb går till en potentiell rival, nu ser ju inte City Arsenal som rivaler uppenbarligen, och plocka deras andrahandsval. Alltså, och så känner man att nu jävlar, nu kommer vi. Titeln, se upp liksom.
Ja, men det går väl att jämföra lite med typ sådana City till nyrika köps av Wayne Bridge liksom.
Ja.
Han var ju inte bäst i Chelsea. Han var en bra fotbollsspelare, men absolut inte liksom den som, alltså Chelsea brydde sig inte om att släppa Wayne Bridge.
Nej. Jag tycker att man ska inte köpa spelare av klubbar i, alltså som ska ligga i samma hierarkiska ordning i en liga, om det inte är så att man gör en Chelsea som plockar Torres. Eller United som plockar Sanchez eller Van Persie liksom.
Eller City Tevez.
Ja, exakt. Att man går in och gör en jävla statement. Så här, vi tar din bästa spelare. Tack så mycket.
Ja, exakt.
Då kan man göra det. Men om man går in och säger, men vi kan ta de här spelarna som ni gärna släpper för att ni ska ha råd med en ännu bättre spelare.
Ja, nej, men
då blir det problematiskt.
Ja, nej, men grejen är, man kan ju liksom, sätta frågetecken för Erling Haalands kropp liksom, att det har varit lite skadebekymmer sista året, ett och ett halvt, och han ska in i liksom ännu intensivare spel och spelschema och allting, men det råder väl inga tvivel om att Erling Haalands tak är bra mycket högre än Gabriel Jesus tak, och liksom det känns som att City har fått en fullgod ersättare Julian Alvarez, alltså sett till vem Gabriel Jesus var när han kom från Palmeiras.
Yeah.
Så Julian Alvarez kommer väl med egentligen samma potential för en spotstuve. Och City har tjänat 80 miljoner pund på de här två spelarna. Så det är bara att tacka och ta emot.
Ja, det är verkligen City... bara att tacka och ta emot.
Ja, det är lite som att Pep har liksom startat, han har en football manager saved, han lägger till en ny manager i Arsenal. Och bara så här, ge oss 80 millar så vi har råd med Haaland.
Okej.
Ja, ja.
Ja, det är, ja. Prob eller matiskt tycker jag. Men vi ska försöka hinna igenom alla lagen här. Så vad tror vi om Arsenal då? Blir de bättre? Ska är det Champions League?
Ska vi börja där? Ska vi inte ta det bokstavsordning?
Jo, men Arsenal är först.
Nej. Jo, det är de. Det är de. Det är de såklart. Jag tänkte, jag bara gick in och kollade och då står Bournemouth högst upp för att de är AFC Bournemouth.
Jaha, men så jobbar vi inte.
Nej, så vi kör Arsenal först.
Fan, orent.
Arsenal, vad slutade de ens förra säsongen? var de sexa förra året?
Det här är en lite pinsamt att man inte tar det direkt, men de blev femma.
Femma?
Två poäng bakom Spurs.
Ja, jag tror placeringsmässigt är det väl där omkring de kommer hamna igen, tror jag. Faktiskt. Truppen tycker jag är bättre, uppenbart ett år äldre. Ben White ser bra ut. Behåller de Saliba som jag tror jättemycket på, så ser det jättebra ut. Men det kanske fyra om de har en supersäsong. Vi kommer till Chelsea sen. Jag har lite dubier där. Men ja, jag skulle säga 5-4. Vad säger du?
Jo, men jag tror nog något liknande. Jag tror att det blir stenhårt om fjärdeplatsen i år. Alltså verkligen en benhård kamp. Och jag tror att Arsenal inte riktigt kommer nå hela vägen i år heller. Jag tror att de kommer att vara på ungefär samma nivå som förra säsongen placeringsmässigt. Sen vill jag säga det att Arsenal var i förra säsongen stundtals jättebra. Klart bättre spelmässigt än både Spurs och United. Men ja, jag tror mer på andra lag, tror jag. Så femma.
Ja,
och det för oss ju osökt vidare på en annan femteplatskandidat. Nej, det gör det inte. Vi ska testa en Villa som ju inte kommer komma femma, men bättre i år än förra året.
Ja, då måste jag också kolla vad de kom för. 14 plats, ja, ganska tveklöst. Alltså, det finns ju förstärkningar i det här laget som är ganska löjliga. Aston Villas värvningar är ganska så här. Man skulle kunna använda dem som en väldigt bra symbol för hur sjukt skev den moderna fotbollen är och vilken maktställning Premier League har. Att de plockar in Diego Carlos och Boubacar Camara som är spelare som hålls ganska högt i någon slags större europeisk sammanhang. Och det är ju klasslirare.
Ja, jag har väl sett någon som lyfter fram Diego Carlos tillsammans med Jules Condé som Sevillas bästa spelare förra säsongen. Och det säger ju en del, får man säga.
Men Diego Carlos kopplades till City också innan Ruben Dias nämndes i sammanhanget. Liksom. Och det är ju inte någon slump.
Det är en väldigt bra förstärkning, för där tycker jag väl ändå att Aston Villa har saknat spets.
Ja. Den stora på riktigt, den stora tveksamheten är väl Steven Gerrard en hel säsong. Och nu finns ju liksom inga ursäkter heller.
Nej, nej, de ska ju utmana om att åtminstone vara topp 8 med den här truppen.
Ja, alltså om vi tittar de som kom 6, 7 och 8 förra året så är det Manchester United, West Ham och Leicester. Leicester är... Det är en historia i sig. Men... Alldeles tveklöst måste de ju sikta på det. De måste ju komma bättre än runt 55 poäng. 55 upp till 60. Alltså sett till laget de har. Annars blir det Sean Dyche runt nyår någon gång.
Ja. Det vore spännande och kul på alla sätt vis.
Ja, verkligen. Vad tror du om Villa på riktigt då?
Ja, nej, men jag är inte helt övertygad om att Gerard är en topptränare kanske. Men det är ju verkligen allt på spel nu om det ska funka. För så här bra förutsättningar att göra en bra säsong med Aston Villa, det är klart att det inte kommer slåss om en topp 4 plats, men så här bra förutsättningar att slåss om en, ja, men en Europaplats i alla fall har de inte haft på länge. Och Kamara är ju också en toppvärvning som ju kom gratis väl till och med, om de fick in.
Ja, precis. Kontraktet gick ut med Massa.
Har ju petat Douglas Luiz på försäsongen bland annat.
Ja, ja det tror jag han ska göra. Douglas Luiz är en bra spelare, men Boubacar Kamara är ju liksom, han är ju bra, bra.
Ja, men så det blir spännande. Sen har de ju lite så här, alltså John McGinn är en jättefin fotbollsspelare, men jag vet inte om det är en spelare för Europaplatserna. Och jag tror de har också haft, de har på försäsongen i alla fall inte spelat med både Buendia och Coutinho, vilket jag ändå tror är, vore rätt val att gå på, utan de har kört med Coutinho och Ings eller Buendia och ja, någon annan. Bailey kanske?
Leon Bailey har ju spelat bra, ja, för säsongen.
Men
på riktigt, jag bara kollar vill att vi får inte stanna för länge vid dem. Men just med Gerard, och att de hade ju inget dåligt spelarmaterial förra våren.
Nej.
Men om man kollar liksom från februari, så de vinner mot Brighton, Southampton och Leeds. Men torskar, vinner de någonting? Ja, Norwich och Burnley. Men tappar poäng mot Burnley igen, Crystal Palace, förlorar mot Watford, förlorar mot Newcastle. Ja, alltså sett i det materialet Gerard hade förra våren och resultaten, så är det inte superimponerande. Börjar ju ganska tacksamt den här säsongen och kan få en ganska flygande start. Bournemouth, Everton, Crystal Palace innan det blir tufft på riktigt. Men topp 8 måste vara att annars kan de ju skita i det.
Mm. Då rör vi oss osökt in på andra sidan spektrat, va? På Bournemouth. Ja. Där har vi en tydlig nedflyttningskandidat, vill jag ändå påstå.
Jag tycker att du har helt rätt. Jag har lite svårt att se, alltså, man känner igen så här 75% av spelarna från när de senast var uppe. Och då kändes det ändå som att det var lite Eddie Howe Magic och allting. Jag har svårt att se Dom Solanke vara någon slags ledande Premier League-anfallare. Jag har svårt att se Philip Billing hålla ställningarna på ett Premier League-mittfält. Jag tror att Bournemouth ryker så det sjunger om det. Kanske sist.
Ja. Det är väl en bra spaning. Och ska vi hinna igenom här, så får vi rappa på lite grann. Så jag rör mig direkt vidare till Brentford.
Ja, också supernedflyttningskandidat, va?
Ja, det skulle jag säga.
Ja, second year, sophomore year, svårigheter. Och jag vet inte, jag kan inte komma ihåg att jag har sett något slags nyförvärv som har krusat ytan. Tony Mbeumo är ju fortfarande bra spelare. Ben Mi plockade de in i för sig.
Just det.
Men jag vet inte. De kommer få det svintufft. Alltså, det krävs ju något ganska speciellt från de ledande spelarna i det laget för att de ska hänga kvar. 16:e plats skulle vara meriterande.
Ja, verkligen. Svårt att se att Ivan Tony ska vara lika bra som förra säsongen också.
Det jag tror... alltså sen, Christian Eriksen förvandlade dem ju ganska mycket offensivt under våren. Han var ju väldigt, 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 väldigt bra, och det var ju han som fick igång Tony efter en svag höst. Så det tappet känns ganska kännbart, och de har liksom ingen annan riktig X-faktor-spelare där, tycker jag.
Nej. Jag håller med. Jag tror att de också får kämpa för att hålla sig kvar.
Då går vi till Brighton, eller?
Brighton and Hove Albion. Fina, fina Brighton.
Jag har så jävla svårt. Jag har så jävla svårt att veta vad det här ska bli. På riktigt. Dennis Undöv, den nya anfallaren, har liksom ingen koppling till honom överhuvudtaget. Cucurella går väl förlorad nu kanske till Chelsea då. Undrar hur Ben Chilwell har det.
Jag funderar också på det.
Jag tänker mycket på Ben Chilwell. Alltså Brighton. Ja, konstigt nog.
innan du går och lägger dig varje kväll. Undrar hur han mår egentligen, Ben?
Ja, men jag, alltså, det var ju, det sades ju förra säsongen där Alonso startade allting att Chilwell fortfarande var så här knäckt efter EM och sådär. Men kommer liksom aldrig in i det igen, och nu ska det liksom värvas en ny vänsterback för en halv miljard.
Mm.
Vad har hänt med Ben Chilwell? Ja, men alltså, de nya förra året, det är ju ett jävla kudos till jobbet som Potter och tränarteamet gör, för att det är ju spelare för spelare, inte det starkaste. Och Bissouma är borta nu också. Jag tänker en sån här konstig Southampton senaste åren tillvaro, när man slutar 14-15 plats.
Mm.
Någonting.
Hur många kryss har de?
Förra året 15, ja. Så det här är året 17.
Mm. 17 kryss. Men bara 3 förluster.
Ja, exakt. Nej, då är de ju bra på det. Säg 21 kryss, 3 förluster.
Mm. Där någonstans borde de hamna. Det känns som att de kan få det svårt att vara lika bra som tidigare. Men det finns ju spännande spelare i det laget som på något sätt känns som att de överpresterar hela tiden.
Ja.
Och, men ja, Bissouma, tappet är ju tungt. Och det kan bli... Det kan bli tuffare i år, tror jag. Det blir ingen topp 10-placering. Ja. Det blir inte.
Nej.
Men, å andra sidan, man vet ju aldrig vad som händer med Brighton. De spelar ju så himla, himla fin fotboll.
Ja, men de har plockat in Kasper Kozlowski, bland annat. Den här Polens Pogba. Riktigt fint. Som säkert kommer vara kanon. Eller så här. Alltså, spelar man inte har någon som helst aning om eller relation till överhuvud jävla taget.
Nej, men när Brighton värver dem så kommer de väl vara toppen bra.
Ja, ja. Så. Kukurella hade man ju inte hört talas om innan, och nu ska han gå för en halv miljard. Så att, jag bara räknar kallt med att de löser det, liksom.
Ja. Chelsea då?
Ja, det här är... Ja, det är ju en kapprustning av Guds nåde. Med Sterling, Koulibaly, Kukurella på väg in. Lukaku borta. Det var väl skönt, även om det får fan tolkas som en av de värsta flopparna i historien. Alltså.
Mm. Värn är på väg bort också.
Ja, det är vad det är. Alltså, de har ju för många alternativ på de offensiva positionerna som det är.
Vem ska göra målen?
Sterling. Mm, det gör han. Jag tror att det var precis vad han behövde. Jag tror det är en kanonvärvning av Chelsea.
Mm.
Det är jättebra. Alltså, om de spelar Havertz som nia och skapa ytor till honom. Och ganska tydligt kantspel som Sterling har mått bra av i City till exempel. Jag tror det där blir kanon. Ganska uppenbart. Han åtnöt ju inte någon slags förtroende av Pep de sista 2 åren. Tittar du på antal startade Champions League och avgörande ligamatcher de senaste 2 åren, så har han ju 0 typ. Alltså, han startar inte när det betyder någonting i City. Jag tror det nötte ner honom. Även om han kunde komma in och spela liksom en avgörande roll, så hade han aldrig förtroendet från början. Jag tror Sterling kan göra 20 i år. Jag tror han kommer vara standard performer i Chelsea.
Med hans höjd, topp 5 i Premier League?
Sterling?
Mm.
Fan, det är så jävla många bra spelare nu. Topp 10, men kanske inte 5.
Nej, men en höjd som är på en nivå att när han är som bäst är han ju unplayable.
Ja, alltså han är ju Citys bästa målskytt under Pep. Och det är ju, vad är det, inne på 6:e året.
Ja, det är lite sjukt att han ändå gör mål. Det känns som att han bara missar, men det gör han såklart inte.
Nej, och jag tror att med förtroendet, alltså han är ju rätt, hur gammal är Sterling? 28 typ.
Mm. 28 i december.
Ja. Oh, har du den? Ja, 8 december. Snyggt. Han kommer vara kanonbra. Däremot så är jag osäker på Chelsea i stort. Inte bara för en svag försäsong. Det är nästan så att det skulle vara tvärtom. Jag har någon slags känsla av att det kommer liksom bråkas och gnabbas. Tuchel. Det kommer liksom inte flyga. Det blir bråk med Boehly. Tränarskifte efter VM.
Mm.
Antingen så funkar det så satans bra, det här liksom försvaret, släpper inte till någonting. Men det är liksom inte, det känns inte modigt att säga det. Jag tror Chelsea floppar ganska tungt i år faktiskt. De slutade trea förra året, långt ifrån City och Liverpool. Och de har kapprustat för att komma i kapp, men jag tror inte att det finns en truppharmoni att göra det.
Nej, det är lite, det är väl det som talar emot dem. Rent truppmässigt så har de ju absolut i toppen att göra.
Ja, tveklöst.
Koulibaly är ju en satans bra värvning. Hade de fått in Kondé också hade det varit ligans kanske starkaste försvar. Nu börjar det ändå lite frågetecken där. Vermin Cucurella och han ska då spela vänster mittback om vi får in Chilwell, eller hur ska de liksom så bra med att driva boll och så. Eller hur är tanken? Det är lite oklart, känner jag nu. Att det kanske blir så att det är Sar som får spela där ändå. Och då är det ju inte bra. Det finns inte så många alternativ. Och nu ska de ju, även ryktas om att de ska släppa iväg Levi Colwill dessutom. Som ju gjorde en jättebra sång förra säsongen. Spännande. Jag tror ändå att de tar en fjärde plats. Efter många moment. Och så tror jag att de släpper Tuchel får gå efter VM eller under VM efter en tung höst där de typ ligger åtta. Det kommer in någon som jag just nu inte vet vem det är, men kanske Pochettino lyfter upp dem till fjärde plats och så vinner de Champions League.
Nej, det är ett annat blått lag från England som vinner Champions League.
Everton.
Ja.
Kom in på något så här, den här kvoten med historisk den history kvoten som de ska införa. Att lag som har varit bra förr i tiden får köpa sin plats.
Så Wolves och Everton.
Ja. Vi går vidare till Crystal Palace som ju överraskade lite förra säsongen. Vieira visar sig vara ganska duglig tränare ändå.
Ja, det är därför ju, jag vet inte om du uttryckte någonting om det, men jag får ju pudla enormt där. Jag sa ju att han också skulle bara flyga efter 10 matcher eller någonting. Att han var en bluff. Men det har ju varit superbra. Framförallt är de kompakta. De är ju, alltså försvarsmässigt känns de jättestabila. Gay var bra för säsongen, Joakim Andersen var bra för säsongen. Det finns liksom spelare som kan göra ganska mycket bra i typ så här Etze, Olise, Zaha. Sen saknas det ju lite för att vara en given topp 10 kandidat. Ja. Men de är ju definitivt där och nosa, tycker jag.
Ja, det är ju anfallet där det kanske sviktar lite grann när man känner att det saknas
alltså målskyttet, alltså någon som ska få Odson Eduard, Benteke, Jordan Ayew, hatar Jordan Ayew, jag tycker han är så satans dålig, jag fattar inte, hur kan han spela Premier League? Det retar mig, både inspirerar och retar mig. Vad tycker du om Jordan Ayew?
Ja, jag har inte jättestarka känslor, men det är inte en bra fotbollsspelare, det är han inte. Dessutom bra med Conor Gallagher, vilket ju är ett kännbart tapp. Däremot, SS-säsong i år, tror jag, kommer vara otroligt, absolut, tror jag.
Absolut. Jag är helt med dig.
Olise gör väl 13 assist.
Ja, han skulle kunna landa där på en sån här sanslös säsong. Men då är det också alla assist. Ja. Alltså, det är Crystal Palace 13 mål, han spelar fram till samtliga.
Ja.
Också dom och Brighton går en tuff kamp om vem som kryssar mest den här säsongen.
Redan nu kan man väl säga att det blir 2-2 och 0-0 i det dubbla.
Ja, skulle kunna göra två mål. Skulle Crystal Palace göra två mål i en enda match?
Ja, absolut. De till och med leder med 2-0, men Brighton gör 1-2-2-2 efter 85 minuten.
Ja, 87 och 90. Mm. Ja, jag är helt med dig. Jag är 100% med dig på det.
Så, då behöver ni inte se de matcherna. Vi går vidare till en annan...
Det hade man inte behövt ändå, om man ska vara...
Nej, det är sant. En annan stackars liten hackkyckling och förlorad själ, Everton.
Mm. Okej, okay, här är min hot take. De åker ur, men vinner i alla fall ett Merseyside derby.
Oj, ja, det tar jag.
Frank Lampard, ja, 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 starkare och starkare känsla att det här kommer liksom aldrig flyga. Sen är det så himla konstigt när man tittar på laget. Och så här, Tarkowski är absolut inte dålig. Dominic Calvert-Lewin är bra. Anthony Gordon är bra. Dwight McNeil som de har, tycker han är bra.
Mm. Det är, han är inte lika bra som Richarlison.
Nej, givetvis inte. Givetvis inte. Men jag har ingen aning hur det här ska gå ihop. Och sen så är det för många beige spelare alltså. Och sett till hur det ser ut förra säsongen. De gör ju egentligen en bra match, och det är när de inte får en straff när Rodri tar med handen. Det är det enda vettiga de gör egentligen.
Ja, Everton ska nog vara glada om de inte dras in i bottenstriden i år.
Ja, det kommer bli svintufft för dem. Jag tror de kan åka på dyngdäng mot Chelsea i första omgången och sen Villa därefter. Jag tror, ja. I slutet på augusti möter de Brentford borta. Den är viktig. För att de inte, annars så kan ju liksom Lampard ryka efter första. Nej, men det är det han vinner. 3 september är det Merseyside derby på Goodison Park. Det vinner Lampard och räddar jobbet. Men i samtid så kör han Everton ännu mer i botten.
Ja, ja, men lever han till VM?
Förlorar han Merseyside derby? Nej. Vinner han det? Ja.
Oj, han kommer alltså inte överleva till VM.
Nej.
Nej. En annan, kanske inte nedflyttningskandidat, jag vet inte, Fulham. Känns ju ganska spännande, eller?
Ja, absolut. De känns bättre rustade än när de var uppe senast. Vet inte riktigt vad jag baserar det på. Bara så här en kanske mer fungerande offensiv i alla fall. Alltså att Tim Ream är kvar i laget är ju, är ju någonting. Men
Mitrovic, gör han över 10 mål?
Nej, det gör han inte. Finns ju en anledning till att han har fortsatt halva kvar i Championship.
Ja, men sin bästa säsong förra säsongen ändå.
Absolut.
Fulham väl bra. Tappar ju Fabio Carvalho dock. Ganska kännbart.
Ja, tveklöst så. Det är lite svårt. Man har ju sämre koll på Championship-lagen. Men jag vet inte, de kommer ju kriga i botten. Men inte nödvändigtvis nedflyttning. De kan skatta sig lyckliga över att offensiven känns bättre. Andreas Pereira känns väl som att han hamnar på helt rätt nivå när han är fulla. Snarare än att hoppa in 5 matcher för United. Ja. De ska skatta sig lyckliga att det finns andra dåliga lag, helt enkelt. Det kan rädda dem.
Ja, jag tror att det blir den starkaste nykomlingen. Jag tror att de tar sig topp 15 till och med.
Jag har en annan nykomling där som jag tror mer på.
Men det är också för att jag har en orimlig och oväntad kärlek till Marco Silva. Jag har svårt att förklara.
Ja, verkligen, ja. Konstigt, ja. Är det Watford-tiden som
det är liksom? Det är Watford-tiden. Trots Everton-fadäsen så håller varmt om hjärtat. En annan nedflyttningskandidat. Gud, det är ju bara nedflyttningskandidater. Leeds United.
Också, jag tycker det här känns så jävla fågel eller fisk alltså. Vet, alltså Jesse March kom in och bara liksom räddade upp det ish i slutet på förra säsongen. Har lagt sanslösa pengar på, vad hette han, unga amerikanen som de köpte in nu?
Ja, från Salzburg.
Ja, Brendan Aaronson.
Ja, exakt. Ja, precis.
Ja, ingen jävla aning. Alltså verkligen ingen jävla aning. Men alltså det finns ju ett par unga. Mark Rocca, för någon som kan La Liga, säger ju att det är en snuskbra värvning för att ersätta Kevin Phillips. Men utan Phillips och framförallt Rafinha så är det ju klart försvagat alltså. Fan, det här är, det blir tufft alltså. det är bara för att man inte har en känsla av riktigt vem Jesse March är på något sätt.
Mer än en stollig amerikan.
Ja, jo tack. Men jag vet inte. Jag tycker Leeds är kanske det mest svårsigade laget på något sätt.
Ja, jag tror att de ryker.
Är det så?
Ja.
Ja. Ja, alltså absolut inte otänkbart. Absolut inte otänkbart.
De har ju inte, jag tycker inte de har de har blivit sämre än förra säsongen och det kommer ut sin rätt nu att många av de här spelarna har legat på extremt höga träningsnivåer och det kommer börja kännas, tror jag.
Mm.
Jag tror att det blir tufft. Ja. Defensivt ser det ju riktigt svajigt ut.
Ja, jo, du har nog fan rätt alltså. Jag vet inte varför, jag har någon slags känsla av att det ska bli att de ska andas morgonluft efter Bielsas liksom helvetes regim liksom. Att jag har någon slags känsla av att de ska lyfta
på det. Den stolliga amerikanen kommit in och det är lite blommor och de hoppar över häckar på träningen och det...
Ja, ja, det är exakt det jag ser
framför mig. Varje onsdag är amerikansk fotboll istället för vanlig fotboll typ på träningen.
Exakt, ja. De dricker Gatorade. De får nachos med mycket ost.
Oh.
Så de mår bra. Mm. Alltså Leicester under Ranieri när de fick äta pizza.
Ja, det blir en titel för Leeds.
Ja. Carabao.
Mm. Ja, kanske. Men en annan titellös klubb, Leicester.
Ja, i alla fall förra året.
Ja.
Här har vi väl sänket, va?
Det är så, va?
Jag tror det kommer gå käpp åt helvete faktiskt. Det här är säsongen av vad det till slut fasas ut. Det är över nu.
Ja, och det gör ingenting. Han har varit en fantastisk bra fotbollsspelare i 7 år liksom.
Jimmy Vardy på många sätt är typ den coolaste Premier League-spelaren det senaste decenniet. Ja, liksom.
Ja, absolut.
Men han kan inte hålla det längre. Tielemans fortfarande lär väl försvinna, va?
Det är risken.
Madison, det blev inte mer än den där säsongen på något sätt. Kasper Schmeichel på väg bort. Och sen är det ju liksom, sen är det ju mittenlirare egentligen. I så här, det finns liksom bra fotbollsspelare i typ Iheanacho, Soyuncu, Ndidi. Men inte tillräckligt för att alltså de ska hamna på över halvan.
Jag tror inte heller.
Typ 13:e plats kanske.
Mm. Harvey Barnes är den som jag håller kanske högst. Men jag tror inte att det räcker. Strax efter 10:e plats.
Ja, det beror ju på vad deras mål är. De kom ju 8 förra året. De kommer inte ha alls med det att göra. Det är för många andra lag som har förbättrat sig.
Ja, Brendan Rodgers börjar hålla på och mixtra för mycket med uttagningar och formationer lagom till oktober. Och så blir det tufft. Får inte sparken över VM men fortsätter på dåligt sätt fram till februari. Men sparken så rycker
exakt. Han behåller inte jobbet hela säsongen.
Nej, inte chans.
Är det där Sean Dyche hamnar? Vi måste ju ha Sean Dyche watch. Alltså det är ju Everton eller Leicester som är prime suspects, va?
Ja, alltså då tror jag mer på Everton att de försöker rädda upp det. De behöver en tränare som kan hålla dem kvar.
Ja. En slags Lars Tommy med Big Sam och Sean Dyche.
Åh, wow. Gud.
Ja, då kan jag säga, jag överger City på en nanosekund.
Ja, jag byter färg också. Det... men en titelkandidat då? Liverpool.
Ja, det kan vi väl lugnt säga. Ja, på riktigt. Jag tycker att City kommer direkt efter. Vi kan nästan ta dem i unison.
Yeah.
Jag tycker att City har byggt nu ett lag. Och de började ändra spelset lite förra säsongen för att ta Champions League. Jag tror att det väldigt kontrollerade sättet som Pep har spelat på förut är perfekt för liga. Det är därför, alltså tillsammans med att de har alla pengar i världen, givetvis, har gjort dem till en nästan helt ostoppbar kraft i ligaspelet. För över 38 matcher så kommer det systemet med de spelarna alltid vinna. Men det funkar inte på samma sätt i alltså knockout-fotboll. Och mot andra halvan av säsongen så skiftade Citys spel lite. Det blev rakare, lite snabbare, lyfta fram De Bruynes kvalitet, och då tror jag egentligen att det var mer eller mindre klart med Haaland där. De började preppa för det livet, och jag tror att laget är 100% byggt och redo för Champions League den här säsongen. Därför, plus att Liverpool är lite längre fram i sin ombyggnad. Jag håller Liverpool som, alltså det är marginellt, men knappa favoriter till titeln den här säsongen. Behålla Salah var helt avgörande. Thiago, om han får behålla sig skadefri. Det ser löjligt bra ut. Jag håller Liverpool faktiskt som favoriter.
Jag har lite tvärtom. Jag tror att City kommer att landa på 98 poäng igen. Jag tror att Liverpool kommer vara strax...
Det var väl strax 93 förra säsongen.
Ja, men tillbaka till 98 då. Och Liverpool landar på 93 kanske. Jag tror att...
Ja, jag tror det är tvärtom.
Ja, gärna för mig. Nej, men jag tror att det är de två klart bästa lagen. De har kommit allra längst i sina truppbyggnader. Men jag tror att City har mindre tendenser att tappa poäng mot typ Aston Villa än vad Liverpool har. Och det är väl där jag tror att det kommer avgöras i längden, tyvärr. Ja. Men alltså, det är ju två väldigt bra lag. Jag vet, det blir superspännande att se hur de ska förhålla sig till sina nya spelartyper. Att de helt plötsligt kliver in och plockar in Andy Carroll båda två. Det är ju liksom... det blir spännande.
Ja. Det var väldigt snällt att säga om Andy Carroll.
Ja. Men det finns bara positiva saker att säga om Andy Carroll.
Ja,
men
så är det ju.
Att gå från att spela med falska nior och till att det känns som att båda har offensiv satsat att det ska göras många mål. Ja. Och Pep Linders sa det nu i någon intervju att målet med säsongen är att göra fler mål mot topp 4-kandidaterna.
Ja, och det kommer de ju göra. Alltså Liverpool är, jag tyckte man såg det också i Community Shielden, att det är, alltså offensiven är helt rasande. Det är, Robertson har alltid varit högt upp i plan, men han var liksom, han var nästan aldrig nere i plan.
Nej.
Kändes det som. Det är just på defensiven, alltså City ganska uppenbart utan Zinchenko, utan någon given backup till Cancelo. Eller Walker för den delen. Det är ju Josh Wills S-brand som hålls ganska högt internt, men har haft stora skadebekymmer, som just nu är backuppen. Och jag vet inte, jag gillar Liverpools defensiv, spelare för spelare, att ha Konaté, Van Dijk, Gomez och Matip som en fyra och skifta på där är ruskigt faktiskt. Ja, säg Liverpool vinner på 95, City 2 på 91. Mm. Men City vinner sig, eller ja?
Det är väl på tiden.
Ja, sannoliken. Jag tror att världen har väntat på den här Askungen-sagan.
Ja, gud. Vi står här med skon i hand och letar.
Nu, nedflyttningskandidater.
Ja, Manchester United. Med ja. Erik Ten Hag, som beskrivs som någon form av blandning av Jürgen Klopp och Pep Guardiola. Eller var det kallade Ancelotti och Pep Guardiola kanske, som han var den bästa av båda världar.
Okej, okay, ja nej. Det låter som, vad heter han? Mark Goldbridge. Ja, är det han som har myntat det här?
Jag tror det var någon på The Athletic, vilket ju typ är samma sak som Mark Goldbridge. Ja, alltså det blir ju såklart superspännande att se. För spelare för spelare så finns det ju kvalitet i laget.
Absolut.
Och Erik ten Hag har ju varit han har ju varit väldigt, väldigt bra i Ajax. Och försäsongen har ju sett väldigt bra ut för United.
Who cares? Det spelar ingen roll. Hela Ronaldo-soppan är ju en cancer i omklädningsrummet. Det är ju någonting som Ten Hag måste adressera och lösa. Inte bara han, alltså klubben i stort. Lisandro Martinez och vad hette han? Tyrell Malacia. Mm. Som tagit in säkert jätteskickliga. Men steget från Eredivisie till Premier League i stort. Titta på Donny van de Beek till exempel. Det är ingenting som görs på automatik. Jag tror att många spelare som har varit ganska bleka innan, jag tror Sancho, Rashford och kanske även Martial, kommer göra bra mycket bättre under Ten Hag. Men de skeppade Dean Henderson till Nottingham Forest och David de Gea tror jag är så slut så att det sjunger om det. Finns fortfarande ett mittfältsproblem som skriker efter att åtgärdas och inte har åtgärdats. Det kommer släppas in mål på Old Trafford den här säsongen.
Vad tror vi om Viggo och Elanga då?
Det känns som att Viggo får en tränare som passar hans kvalitet och bättre. Elanga, ja, alltså det är ju Ten Hag med Ajax bakgrund och liksom sättet han har fostrat unga spelare är ju ganska lovande för Antony egentligen. Men lite make or break säsong för honom också. Tuff konkurrens, men det känns som att Ten Hag är en tränare som skulle vara modig nog, om man vill så, att spela honom också. Jag vet inte, det är lite svårt. Det tar klivet eller tar klivet ner på något sätt för Antony, tror jag.
Och vart hittar vi United när säsongen summeras?
Ja, alltså bara på ren spelarkvalitet så borde de ju hamna typ sexa. Jag vet inte. Sexa, sjua. Mm. Vad tror du?
Jag tror också att de kommer slåss om sjätteplatsen någonting.
Ja. Men det är lite... Det är lite disharmoniskt och jag tror att defensiven inte är tillräckligt bra för någonting mer.
Det krävs nog också en säsong att komma in i det för den här, skulle jag tro.
Ja.
Jag vet inte riktigt, jag har ju för dålig koll på honom som tränare om han är, men av allt att döma så är han ju kanske inte en Conte som kliver in och sätter prägel direkt, utan mer en som vill bygga ett lag, vilket ju ofta tenderar att kräva sin första säsong.
Ja. Tveklöst. Och framförallt, alltså hela Ronaldo, jag tror inte det ska underskattas hela, alltså vad det gör med hela truppen. De har ju liksom tagit in någon som oavsett måste vara fokus. Vare sig han spelar eller inte. Och det där måste de åtgärda. Jag tror de kan få en lite tuff start på säsongen faktiskt. De har ju hyggligt tacksamma matcher de första sex förutom Liverpool och Arsenal.
Brighton är första, inte tre poäng.
Ja. Nej. Absolut inte. Men Brentford borta i andra och Southampton borta i fjärde. Men hemmamatcherna, de har tre raka hemma utan seger. Brighton, Liverpool, Arsenal. Kanske mot Leeds den 18 september kommer första segern på Old Trafford.
Men från ett United till ett annat, Newcastle.
Ja, vad händer där egentligen?
Ja, man hade förväntat sig en 300 miljoner kronor punds, 300 miljoner punds sommar.
Ja, och det blev liksom Sven Botman typ.
Ja.
Ska vi tro att Joel Linton fortsätter vara deras bästa spelare eller?
Ja, jag tror ju att Bruno Guimarães kommer vara en av ligans bästa mittfältare den här säsongen. Med Joel Linton i släptåg kanske. Nej, men jag tror väl på en uppryckning jämfört med tabellen förra säsongen. Men ja, man hade ju trott att det skulle satsas mer stålar i den där klubben i år. Var ju snack om Isak bland annat. Men än så länge ganska skralt med på infronten. Så blir ju ingen Champions League utmanare.
Nej. Som de absolut inte.
Som de kanske hade tänkt sig att de skulle vara efter Saudiarabiens intåg.
Ja, nej, det där kommer att dröja. Alltså, det där kommer att dröja. Jag tror också Bruno Guimarães kommer att vara kanon. Han såg ju kanon ut under slutet av våren framförallt. Men jag vet inte, det är fortfarande så här svårt att säga. Alltså, är det Callum Wilson eller Chris Wood som ska göra målen? Eller vad är det som... Vad är det som ska hända? Varför händer ingenting i Newcastle? Är väl typ frågan jag ställer mig.
Lite så. Det är lite svårt. Man trodde verkligen att det skulle vara mer sjung i sommar än vad det har varit. Att det var större händelser i januari är ju lite anmärkningsvärt. Så... Ja. Ja, jag tror väl att de får väl slåss om runt tionde platsen kanske.
Ja, det skulle vara helt rimligt. De kommer ta någon ganska tung skalp, alltså att slå typ Chelsea eller någonting under säsongen. Men kommer också falla ganska platt. Det är där Brighton vinner till exempel. Mm.
Exakt.
En av deras tre segrar. Tre segrar, tre förluster, resten kryss.
Men... Nu kommer en liten vattendelare tror jag, för dig och mig alltså. I deras första möte för säsongen ställs de mot Nottingham Forest, som jag tror kommer att ryka all världens väg.
Jag tror ju att Nottingham kommer bli tidernas bästa playoff-nykomling i Premier League-historien.
Mm.
Jag tror av någon anledning sanslöst mycket på dem. Jag tycker att de har gjort så här väldigt bra fönster. Aoyoni som var kanon i Union Berlin. Nico Williams som hade inte han haft Trent framför sig, hade han kanske faktiskt kunnat få spela lite i Liverpool. Mm. Omar Richards från Bayern München som var hyllad i Championship och plockades av Bayern av en anledning. Sen så är det ju inte det lättaste att slå sig in på, alltså på Hernandez plats eller Alfonso Davies plats liksom.
Nej.
Och plus då Lewis O'Brien och Harry Toffolo som var kanon i Huddersfield förra säsongen. Krydda det med att låna in Dean Henderson som är en kanonmålvakt på den nivån. Jesse Lingard kanske med en point to prove. Och bakom Dean Henderson en heilande Wayne Hennessy bara för att få liksom lite härligt go i laget.
Ja. Vi har lite kvar av den här klassiska gamla Nottingham känslan också.
Exakt, vi hatar ju Nottingham men de kommer vara kanon. Ja. De kommer vara kanon ja, tror jag. Ja, alltså typ 13-14 plats. Det kommer gå bra.
Mm. Ja, jag tror att det är Bournemouth, Nottingham och Leeds som kommer rycka. Så jag tror att de får se sig om efter ny tillvaro i The Championship för säsong 2023-2024. Det är det fina här att man kan gissa lite grann utan att behöva ta ansvar för det sen.
Ja, nej. Det vill vi vara väldigt tydliga med, att vi tar inte ansvar för någonting vi säger i den här podden överhuvudtaget.
Nej. Ingenting. Men Southampton då? 15 plats, typ?
Ja, jag säger att Southampton kan vara en av de som ryker.
Okej, ja, jag tror att de är på exakt samma plats som de har varit de senaste 5 säsongerna. De är varken bättre eller sämre. Det är bara, de bara är.
Ja, alltså det är ju det rimliga. Det är det rimliga att anta. Det är ju det. Och så länge de har James Ward-Prowse så kommer de ju göra 6-7 mål på fasta. och det kommer att spela roll. Men jag bara är alltså så här, Shea Adams, det blev liksom aldrig någonting riktigt. Adam Armstrong, vem är det ens? Om startar med spelare som så här, Stuart Armstrong. Kan någon säga någonting som Stuart Armstrong kan göra?
Heter likadant som Adam Armstrong.
Ja, precis. Det är ju ungefär det. Alltså, jag vet inte. Du har rätt i att de bara är. Och det kommer att sluta med 15 plats. De blev 15 första säsongen, eller? Ja, 40 poäng. Ja.
Det är så liksom, klart de blev.
Ja, det är det verkligen rimliga att anta. Bara en känsla av att står man still för länge så rör man sig bakåt. Och det är lite det jag känner att Southampton gör.
Ja, absolut. Jag tror bara att det finns sämre andra lag som har rört sig fysiskt bakåt. Southampton som bara stilla. Lag springer förbi, men det är också de som åker bakåt liksom.
Ja, men jag tror tillsammans med, alltså jag håller med, Leeds på pappret är tydligare försämrat. Men tillsammans med dem och Everton så kan det bli kamp om plats 18.
Ja.
Eller ja, kamp om plats 17, att slippa plats 18.
Ett lag som det pratas mycket om med stora förhoppningar, Tottenham Hotspur FC.
Det finns väl också alla anledningar att göra det, va?
Det gör väl det, va?
För första gången på riktigt så Spurs kan tveklöst vinna en titel den här säsongen. Ligan blir ju jävligt tuff. För att de har oturen att samexistera med Liverpool och City. Mm. Men sen Conte kom in så har ju... Ja, Son var ju kanon hela förra säsongen. Ja. Men det finns ju ingenting som tyder på att han ska tappa det. Harry Kane gick ju från att vara liksom ett sorgligt spöke till att vara typ ligans bästa anfallare.
Ja.
Och det kommer han fortsätta vara. Kulusevski har kommit in skitbra i det. Richarlison är en jävla kul värvning. Jag vet inte varför det känns som att han och Conte antingen kommer döda varandra 7 dagar in på säsongen eller göra Richarlison till startanfallare i Brasilien.
Jo, men jag tänker att det är både och. Att han... det kommer både vara super, super bra, men också en fullständigt blodbad mellan dem också.
ja.
Alltså, ja, när Conte lämnar Spurs i någon form av inferno som det alltid blir, liksom, då kommer ju Richarlison ligga död på golvet innan det har börjat brinna.
Ja, jag kan också se, alltså Conte lämnar efter den här säsongen en FA Cup-rikare och vi får återuppleva scenerna när Mourinho lämnar Inter och han och Materazzi står och gråter och kramar om varandra.
Ja.
Alltså att Richarlison kanske äntligen har hittat sin pappa, sin faders figur, och Conte tar sig an Richarlison som sin förlorade son. Det har någonting. Sen allting har funkat. Alltså, så här, Christian Romero, jävla klassförsvarare. Ja, Bentancur har varit jättebra. Bissouma, ett jättebra tillägg på det där mittfältet istället för typ Höjbjerg som ganska tydligt hade tak. Ja, alltså allting ser ju jättebra ut. Och alltså Perisic, till vilken annan klubb som helst hade varit så här, vad fan ska du med Perisic till?
Men Conte.
Men Conte och Perisic har ju funkat övertygande förr. Och jag, ja. Tottenham är bra. Tottenham är riktigt bra. Det kan till och med vara så att det blir jämnt när de vinner mot City 2 gånger den här säsongen, att det är jämnare i expected goals än tidigare. Så bra är Spurs.
Mm. Spännande. West Ham United då?
Ja, kan väl inte vara lika bra som i fjol, va?
Nej.
Eller?
Nej, det tror jag inte. Åker på en tung 5-0-torsk i premiären mot Manchester City. Och,
No, ja.
Det tror vi.
De gör ett.
Ja, 5-1 förlust då. Antonio med en jävla soloräd när han verkligen, ja. Kyle Walker ligger på backen och Ruben Dias snubblar på sig själv och så sitter den där i bort hörnet. Och det är 1-0 efter 3 minuter, sen så kliver City in och gör 5 raka. Men när det här laget får väl se sig om efter en 10:e plats kanske.
Ja, det kan nog sjunka så pass djupt ändå. Alltså slåss lite med, vad ska man säga, de här andra bra som vi pekade på.
Men vi glömde bort att säga det, men Spurs 3, va?
Ja, men det är första laget som krymper avståndet på allvar till Liverpool City. Alltså i fjol så var det väl typ 20 poäng mellan Chelsea och, ja inte riktigt, 18 poäng mellan Chelsea och Liverpool. Den här gången kanske det är 8-10. Ja. Nej, West Ham kommer tappa lite, och samtidigt som Villa och typ Crystal Palace känns som att de har tagit lite kliv framåt, så 9.
Ja, jag tror de åker ännu längre bak. Jag tror att de hamnar efter Newcastle också. Och även efter den sista laget i tabellen, Wolverhampton Wanderers, som jag tror kommer att vara snäppet bättre än de förra säsongen.
Intressant. Jag tror ju att Wolves kommer vara sämre.
Mm-hmm. Jag tror att de kommer bli så inspirerade av Bruno Lages U2-låtar på liksom uppvärmningen och i omklädningsrummet. Och de börjar inse innebörden av orden som de sjunger om. Uh-huh. Att det är så här, de sjunger liksom om krig. Det är så starkt att de kommer bli så otroligt inspirerade av texten och betydelsen i den fantastiska låtskatten som U2 har. Så de kommer i december att åka och se en konsert med U2. Bruno Lages fjärde konsert. Och så...
Ja, den månaden, ja.
Ja, och så kliver de ut säsongen med en stabil nionde plats. Kanske.
Mm. Ja, jag tror att de kommer fortfarande... not found what they're looking for när säsongen är över. De tar in någon annan på. Bruno Lage kommer få kicken efter nyår.
Nej, trots konserten. Fan vad tråkigt.
Kanske på grund av, svårt att säga. Max Killman kommer bli såld. Och ja, det kommer liksom vara a whole lot of nothing. Alltså 12?
Ja.
Ner till 15 om det vill säga riktigt illa. Jag tror inte alls på ord så.
Ja, jag tänker defensiven är ju ramstark. Det är där jag tror att de lyckas hyfsat bra. Jag tror de kan ta knipa poäng av toppkonkurrenterna liksom. Men
av
topplagen då. Sorry. Jag ber om ursäkt för svammel. Vi har gått igenom alla lag.
Mm.
Saknar du något, tänkte jag säga. Det var alla.
Det var alla.
Jag tänkte bara att i den här, så här försäsongshysterin som har funnits, det har ju varit en otrolig liksom hype kring framförallt United och Arsenal, där jag bara känner att men fan, nu måste vi liksom, vi måste sätta lite plats här. Och även för, alltså, hysterin kring att Chelsea var så dåliga och så vidare. Men jag tänkte bara lista här då hur det gick för Liverpool på försäsongen innan de vann Premier League. Då mötte de ju först Tranmere Rovers och vann betryggande med 6-0. Och efter det mötte de Bradford City och vann betryggande med 3-1 på Valley Park. Det är ju stark start, stark start. Sen mötte de Borussia Dortmund, förlorade med 3-2. De mötte Sevilla, förlorade med 2-1. Sen mötte de Sporting Lissabon och förlorade, och kryssade 2-2. Innan de sen förlorade mot Napoli med 3-0. Tänker att så här, ja, de hade också en vinst mot Lyon med 3-1. Men det säger väl någonting om att kan vi inte bara släppa all form av analys av resultat på försäsongen?
Fast det är ju å andra sidan, det är ju liksom, försäsongen är ju kvällens första öl. Den är ju det. Alltså, den gör ju inte hela kvällen. Alltså, långt därifrån. Den betyder ju i det stora sammanhanget ingenting. Men det är ju den som är... Som ger ett löfte om vad som kan komma. Den där första ölen på en uteservering i solen kan ju innebära att man står svettig på ett dansgolv 4:45 och haft sitt livs bästa kväll.
Mm.
Men i regel så är det ju snarare att du spyr i rännstenen vid 23:30.
Ja.
Och det är väl det som är talande för Arsenal. Tror jag. Mm. Eller inte riktigt. Spyr i rännstenen 02:30 då.
Ja, men det är nog en ganska fin kväll tycker jag.
Det är en ganska fin kväll.
Man håller ändå ut. Jag vill bara ha det sagt.
I Uniteds fall så är det ju spyrrenstenen vid 21:30.
Direkt efter middagen.
En så kallad skotsk 15-åringsfylla. Liksom.
Ja, den är fin.
Mm.
Mm.
Jag ska berätta, jag var i Edinburgh och några år sedan och jag och min flickvän skulle gå ut och käka och så klockan var så här 18 kanske när vi gick från hotellet. Och då bodde vi liksom mitt inne i centrala Edinburgh. När jag har varit där så går det som en, de här jättegamla fina husen. Och så går det en väg som svänger upp liksom. Och det ser ut som hämtat ur någon sån här genastenroman. Precis. Ja. Och där låg bara liksom en drös med så här 17-åriga pojkar och flickor. Och de var så jävla väck. Alltså de var så fulla. Och det var bara så här nästan zombie-apokalyps-stämning på dem. Det hjälper ju inte att deras språk låter som zombieljud.
Men jävla vilken bra första öl de hade.
Ja, den första ölen vid 06:15 när de klev upp, den var fantastisk.
Med det sagt så ska vi gå in på ett litet moment här. Vi kommer dröja över helt enkelt och så får det vara. Men jag har ett litet quiz till dig. Jag sprang över Premier Leagues statistikdatabas Och den är ganska rolig, för det finns liksom, det finns ändå ganska roliga saker att kolla på där. Så jag tänkte bara se om du kan, om du, ja, men kan ta de här spelarna som toppar de här listorna. Vi börjar med lite uppvärmning. Här tror jag att du kommer åtminstone ha ett eller två rätt.
Okej.
Jag tror att den här, ja, de flesta av de här frågorna har de bara data från 2004 och framåt. Men just den här första tror jag är längre tillbaka. Och då är den första frågan: vilka tre spelare har fått flest röda kort i Premier League?
Alltså i historien?
Ja, då är det då, gissar jag, från 91.
Okej. Hur många ska jag nämna? Tre?
Tre.
Mm. Känns som att typ Roy Keane?
Nej.
Okej. Jamie Carragher?
Nej, inte där. Nej, men det är en mittbacks kollega med lite liknande stats i övrigt.
Ja, Richard Dunn.
Jajamän.
Ja. Man måste ju tänka, de måste ändå ha spelat liksom ganska mycket.
Mm. En av de här är, tycker jag att du borde ta faktiskt.
Okej. Nemanja Vidic?
Nej, det här är en mittfältare som tidigt 2000-tal och framåt liksom.
Kevin Nolan?
Nej, det är en fransman.
Patrick Vieira?
Jajamän. Åtta röda kort.
Två så många röda. Ja, det var så fan. Ja.
Och sen har en tredje där, är Duncan Ferguson. Lite svårare, men lite roligare, men röda kort kanske.
Ja, definitivt. Mm. Mycket fula armbågar i ansiktet och så vidare.
Här har vi, nu kommer vi till lite roligare statistisk fakta. Som är lite mer udda kanske. Men som då finns i den här databasen från 2004. Då har de till exempel då den här spelare som har träffat ramvirket flest gånger.
Okej.
Okay. Och då vill jag den som har träffat allra flest stolp- och ribbträffar har gjort det i 15% av alla sina matcher i 11 säsonger.
Dra åt helvete.
Och då har jag inte så räknat med att vissa av de här matcherna är inhoppar i, såklart. Men 11 säsonger, en stark målskytt och har allra flest över 200 nej, han har 280 matcher och 44 ramträffar.
280 matcher, 44 ramträffar. Alltså det här är ju pissvårt. Det måste ju vara någon
över 180 mål.
180 mål
tror jag att han har.
Alltså, men 280 matcher, det känns för få för att vara typ
144 mål.
Känns för få för att vara så här Rooney, Lampard eller någon sån där. 280 känns som att kanske spela så här 7 säsonger. Så är Drogba typ.
Nej, men det är en ganska bra gissning. Det är en forward, obviously. Spelat främst i en annan London-klubb och i en Manchester-klubb.
Robin van Pers?
Ja!
Okay.
15% av alla matcher han spelade träffade han virket i. Här har vi en liten nugget. Det här är inte den som är, han är inte i toppen av att ha träffat virket flest gånger. Men han har träffat virket 26 gånger på 110 matcher. Vilket är att han träffar ribban eller stolpen i var fjärde match. Vilket är sanslöst med tanke på hur många mål han också gjorde. Vem är han?
På 110 matcher? Mm. Han spelar så pass kort. Och ändå gjorde många mer. Är det Suarez?
Suarez.
Ja.
Alltså han träffade, också, alltså, var fjärde match träffade han alltså av virket.
Alltså det säger ju ändå, både Suarez och Van Persie hade ju en liten fallenhet också för att testa skott liksom.
Mm.
Alltså man jämför med typ så här Aguero eller Torres eller några sådana som egentligen de var rena igenom och då liksom satte de den.
Aguero har näst flest skott i Premier League sedan 2004 och har träffat virket näst flest gånger. Men bara 12% av matcherna träffar han stolpe eller ribba.
Ja, men han tog färre skott utifrån. Det måste ändå spela lite roll alltså.
Ja, verkligen. Och den sista frågan då. Den här är den roligaste. Mm. Och det är så då en målvakt då, som har boxat bollen flest gånger i Premier League.
Jordan Pickford. Det måste vara Jordan Pickford.
Nej, nej, han var kanske på topp 10. Den här målvakten har ett snitt på ja, men knappt en boxning per match. Vem är han? Många säsonger.
Knappt en boxning. Jag tänker alltså, jag vill ha någon som känns osäker. Jag tänkte Pickford för att han är kort och han har svårt att komma ut och liksom dominera straffområdet, och det är därför han liksom boxar, för det är det enda liksom chansen han har.
Det är bra tanke.
Så vem är liksom skakig som fan? Alltså är det typ så här, jag menar varför jag här faller ju till att bara tänka på City-spelare, men så här, David James.
Nej, men du tänker lite rätt klubbmässigt i alla fall.
David Seaman?
Nej.
Ja, men är det en sån?
Nej, nej.
Det kan det inte vara. Jag tänker rätt klubbmässigt. David James. Alltså, är det inte City då?
Jo, det är City.
Ja, Peter Schmeichel?
Nej, det är efter 2004.
Ja, efter 2004. Men vem är det då?
Ja, hur många målvakter har ni haft?
Ja, nej, men jag, nu blir jag osäker. För det är inte... Ja, men är det Joe Hart?
Joe Hart har boxat flest bollar i Premier League sedan 2004.
Men borde jag anat att det bara är det jävla psykfallet. Alltså.
Men vi har en sjukare grej här. För ingen målvakt på den här topp 10-listan har fler än en boxning i snitt per match. Men tvåan på listan över att ha liksom boxat mest, han snittar 1,36 boxningar per match. Och han har spelat 195 matcher. Alltså, okay. han är så överlägset med den mesta boxaren i Premier Leagues historia. Jag tror att han fortfarande tillhör en Premier League-klubb, men inte spelat någon match på åtminstone 2-3 säsonger. Har tillhört två klubbar vad jag kan komma på. Båda är London-klubbar.
Almunia?
Nej, men det var bra gissat. Nej, han spelade först i Tottenham och sen i Watford.
Ben Foster har inte varit i Tottenham. Paulo Gazzaniga?
Nej, Aurelio Gomes.
Aurelio Gomes?
Han snittade 1,36 boxar per match, vilket är helt sinnessjukt. Alltså, det är han boxar typ dubbelt så mycket som någon annan målvakt.
Alltså jag kan liksom inte minnas att jag sett det en gång, men det är få saker man lägger på minnet så lite som en målvaktsboxning å andra sidan.
Men kul stats som finns på Premier Leagues hemsida.
Ja, ska vi skapa en egen så här signatur till dig? Kul stats som finns på Premier Leagues hemsida.
Ja, det var mitt lilla quiz. Och jag vet att du har en liten grej du vill ta upp också.
Ja, det var bara så här. Det var Carl Anka, The Athletics Mark Goldbridge då, till Manchester United. Även om jag tror han skrev om Southampton förr i alla fall. Som bara skickade ut en tweet med så här: ge oss dina mest unbiased opinions liksom. Detta kommer hända under säsongen. Här får man gärna sticka ut hakan.
Ja.
Och komma med någonting som är så här: oj, det trodde jag inte. Eller i alla fall, ja, det kommer krävas en del, men kanske. Och jag tänkte att vi kan väl bara ta tre stycken var.
Ja.
Alltså någonting som är så här: det här kan ske liksom. Jag kan börja med min kanske mest välgrundade. Och det är att Trent Alexander-Arnold blir den försvarare som gör flest mål i historien under en Premier League-säsong. Han kommer toppa Julian Lescott's 8 från 2007-2008.
Kul.
Och jag tror han kommer upp
rolig stat,
på dubbla siffror.
Rolig stat på Julian Lescott från det här statsverktyget är att han alltså är den spelare som har rensat bollen flest gånger på mållinjen.
Ja, kanon.
Väldigt kul stats.
Ja, det är väldigt.
Men det låter inte helt otänkbart. Han har ju fått liksom order, eller man ska säga, om att skjuta mer. Att uppmuntras att ta fler avslut. Och se ut som att han senaste tiden har letat sig mer inåt i banan som någon form av åtta liksom, i anfallen. Så det är ju absolut inte otänkbart.
Nej, han är liksom, han ska vara Cancelo fast målfarlig istället för passningsfarlig, bara.
Mm. Jag har ju bara tagit så här känsla för vad som kan hända. Minnen är inte riktigt lika roliga, men jag hör att Brighton kommer sluta före Manchester United.
Ja, den är, ja, men den har någonting. Den är fan inte otänkbar. Den är verkligen inte otänkbar alltså.
Nej.
Jag är lite med dig.
Mm. Jag tror att det är, liksom, det är inte så att det är mer än 50% chans, men det är ju inte heller 10% chans.
Nej. Jag har också en sån placeringsmässig, och det är att Leicester åker ur.
Oh, ja, det kan absolut hända.
Alltså det skiter sig fullkomligt. Vardy har liksom, han går sönder hela tiden, och när han är hel så är han för dålig. Tielemans försvinner, Maddison osynlig. Harvey Barnes den enda som kan göra någonting framåt. Vestergaard är alldeles för långsam bakåt. Och Brendan Rodgers är liksom tyvärr. Brendan Rodgers är en bluff och det bara skiter sig. Leicester efter en knapp målskillnad så här med Leeds tar 18 platser.
Ja, kul. Ja, men jag hör att Aaron Ramsdale får minst 2 röda kort. Och båda är för att han, alltså han går igång så jävla mycket att han typ skallar en motståndare liksom.
Ja, men den är jag helt med dig på. Jag är helt med dig på det. Han kommer vara ganska bra och en fullkomlig idiot. Han är Joe Hart, reincarnated.
Det är precis vad han är.
Okej, min sista då. Joel Linton startar för Brasilien i VM och är en stjärna. Oj. När de tar hem segern.
Ja, men det ser man, det ser hända.
Som han är liksom den bästa inom mittfältaren i hela VM efter en superb höst med Newcastle.
Ja, oh, wow. Ja, det är ju, det är inte dåliga spelare han ska peta liksom.
Nej, men det är ju ogrundade, ja, galna.
Mm. Det kan absolut hända. Gud, alltså som en liksom riktig box to box, det är Yaya Touré bra liksom.
Exakt. Och så har han Casemiro att hålla rent bakom sig och ja, vem de nu mer har.
Ja, det är Bruno Guimaraes och Joel Linton som sköter det offensiva.
Exakt. Mm. Så Fabinho, Fred, tyvärr. Ja. Hela.
Brasilien, also known as Newcastle Sudamericana.
Ja, exakt.
Och på tal om Newcastle så har jag att Chris Wood gör över 15 mål. För första gången i karriär.
Ja. Detta är den minst troliga att hända för de här sex vi har tagit.
Vem fan ska annars göra målen? Och ja, han kommer liksom bara finnas där och liksom, alltså alla mål kommer vara typ att han är en meter från mål och bollen typ studsar av honom. Och så har han två mål som är så här distansbombningar upp i så här ribba in, som man tänker, jävlar vad han är bra. Men egentligen så är alla mål han gör bara flaxmål som så här studsar på en, om på knät och in liksom.
Ja, alltså det är ju så han gör, jag kan inte se honom bomba in två stycken. Alltså det är bara att han är liksom en kompakt massa av kött som befinner sig på en målfarlig plats.
Ja, men jag tänker att så här, han folk kommer börja hypa honom så mycket för att det är de enda två målen de har sett han göra, för ingen kollar på Newcastle, så då kommer man tänka så här, de målen kommer rullas liksom på repriser, så här, Chris Wood, vilka jävla fan, han har ju vuxit ut och blivit en superanfallare, så han har ju också gjort 13 mål och det är februari, var två av de är supersnygga, men så egentligen är det bara så här flaxmål.
Ja, men absolut, jag tror absolut inte han gör över 15, men jag, I command your courage.
Ja, men man behöver vara lite modig ibland.
Ja, det var väl det, va?
Det var det. Det var ett långt avsnitt, men det behövde vi.
1,26 är min inspelning. Mm. Det är nästan distansrekord, tror jag faktiskt.
Ja.
Men nu är vi väl nästan helt tillbaka. Du ska på semester nästa vecka.
Amen.
Men eventuellt så... Jag kommer vara i Stockholm och kunna prata ner premiäromgången. Vi får se om det är någon med mig. Eller om, jag har gjort ett soloavsnitt förut. Det kan bli ett till.
Mm.
Men nu har vi ju löst det här med publiceringsrätt under säsong. Vi får se om sommarens spökavsnitt sänds överhuvudtaget.
Mycket bra.
Annars, tack Pontus för att vi är igång igen.
Ja, men tack Peter för att du var med från Bästkusten.
Ja, givetvis. Mm. Hej så länge.
Hej så länge. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.